When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det tror jag är en viktig insikt att se att pengar, hälsa och tid är tre stycken resurser som man kan växla mellan varandra. Och att verkligen också vara noga för att vi prioriterar alltid de här automatiskt. Att jag prioriterar till exempel pengar högst. Men när det kommer till kritan så är det kanske så att hälsa faktiskt är viktigare än pengarna.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags avsnitt 262 och det är väl del 2 av 2 på den här boken Die with Zero som vi började prata om förra veckan om Bill Perkins bok. Och lite titeln på dagens avsnitt är väl så här, värdet på pengar minskar med åldern. Mm. Och då tänker jag inte inflation som det är nu utan att liksom nyttan med pengar eller värdet, utilityn, minskar. Jag rekommenderar att har man inte lyssnat på 261 så är det nog bättre att börja på 261 och sen hänga på ta dagens avsnitt. Bra. Och för dig som då Bill Perkins, amerikansk författare, jobbar som hedgefondförvaltare och skrev den här boken 2020 då Die with Zero, Getting All You Can From Your Money and Your Life. Och det handlar väl egentligen om att liksom maximera upplevelsen av värdet av liksom pengar. Och grundtesen är att bygga på den här liksom berättelsen om Jane, som Jane har ett bra jobb, hon sparar varje månad, sparar till pension och sen går hon i pension, ägnar sig lite åt sin hobby, reser lite och sen dör hon. Och så har hon,
pang liksom.
Pang, ja. Och sen så har hon då majoriteten av sina pensionspengar kvar som nu ska gå i arv till barnen eller ska gå till Allmänna arvsfonden eller sånt. Och då pengarna har inte något längre något värde för henne. Och då är liksom hela grundfrågan, vore det inte bättre om hon hade använt pengarna på ett annat sätt? Eller kanske inte ens pengarna, men använt tiden och sin livsenergi där liksom syftet var liksom...
Pengarna är ju som ett verktyg liksom för livet, känns det som.
Ja, men precis. Ja. Att det var ju en representation att man kan ju se på pengar på lite annorlunda sätt. Till exempel i den här Your Money or Your Life så ser man
är
ju...
Är det en bok?
Ja, som är så här kultbok i kretsar. Nej, men där du liksom använder livsenergi, jobbar du 2 timmar så tjänar du kanske 200 kronor. Och om du sen går och köper någonting för 200 kronor, ja, men då är det som 2 timmar av ditt liv. Yeah. Och då ställer sig frågan, var det värt de 2 timmarna? Sen är det många som drar slutsatsen från den boken att man ska vara liksom snål och dra ner och leva frugalt. Men här handlar det väl snarare om att tesen som Bill Perkins har är att liksom ditt liv är summan av dina upplevelser, dina minnen, och till och med det som gjorde mest intryck på mig är ju då att du går i pension på dina minnen, att när man är gammal
och kanske inte pallar eller vill uppleva långa resor och så.
Ja, precis.
Till exempel.
Ja, och eller inte kan idrotta eller åka skidor eller liksom så här, då kommer man kolla tillbaka på sitt liv. Vad är det man kommer göra?
Det är som ett, liksom ett perspektiv på livet som man har nu, och så kan man göra någon, man kan liksom rätta till det om man tycker så här, men jag har inte upplevt tillräckligt mycket kul.
Ja, men precis, precis. Så att det är lite tankespjärn kring att göra rätt sak i sitt sparande. Att nu är det för en gång skulle inte så här, du lyssnar på en ekonomipodd och du är bättre person ju mer du sparar. Utan idag handlar det verkligen om att liksom ta ett steg tillbaka och säga så här, nej men det är klart man ska spara. Men det handlar om att ha en balans mellan spara nu, liksom, alltså spara för framtiden och använda pengarna nu. Och lite också som i resonemanget förra veckan, att om vi utgår från att det är ganska hög sannolikhet att du som lyssnar eller tittar på det här kommer ha mer pengar i framtiden, då blir det lite konstigt också, för då tar du pengarna du inte har idag för att ge dem till dig själv i framtiden när du kommer ha mer pengar.
Mm,
och det kanske, inte liksom vore smart att vara tvärtom. Att ta pengar från dig när du är rik och använda dem nu till upplevelser medans du kan. Bra, så att det handlar helt enkelt om liksom, hur kan jag skapa mest, få mest betalt för mina pengar i mitt liv i form av upplevelser? Hur kan jag minska på slöseriet? Det vill säga dö med mer pengar än vad jag behöver. Och liksom se sig själv som summan av sina upplevelser. Bra, men jag tänker ändå så här, även om det är typ bara ett 2 veckor sedan jag läste boken och vi gjorde den, så känner jag ändå så att det har ändå skiftat några saker hos mig.
Ja, vad har skiftat?
Nej, men jag vet, till exempel nu så hade jag en kompis har ju sådana här Radin-brädor, sådana här eldrivna surfbrädor.
Mm.
Och så har han varit på mig hela sommaren så här, ska ni inte komma och testa dem? Och jag har varit så här, nej, jag pallar inte. Och sen,
så jävla, vad ska man säga, fet och nöjd.
Ja, men så fet och nöjd. Och detta är ändå så här brädor som kostar typ så här 100 000 kronor styck.
Mm.
Liksom. Liksom man surfar men utan vind. Liksom du surfar på en liksom bräda med en elmotor. Det ska vara ganska coolt. Och sen så nu var jag till slut så här också, förra veckan avslutade vi lite samtalet att detta kan man ju till och med ta för sina barn, att ja, men dina barns uppväxt är ju summan av minnena de kommer ihåg. Och då var jag helt plötsligt där med, okej, fan, jag kanske inte ska vara så himla trött och fet, utan jag ska göra detta då med vår dotter som är liksom 11. Att liksom så här, det kommer ju vara en upplevelse
för henne också, ja.
För henne också, särskilt nu när hon är sån här, oh pappa, kan vi göra paragliding?
Eller, kan vi åka den berg- och dalbanan?
Ja, precis.
Hon har liksom en sån här preteen-hjärna som vill riskera saker och uppleva sånt som vi tycker är jobbigt nu.
Ja. Så att det var faktiskt en grej som jag gjort så här annorlunda till följd av detta. Och sen har jag tänkt också ganska mycket på så här, vad är det för minnen jag har från min egen barndom? Och då minns jag också så här, ja, men det var typ när jag var precis i Spanien själv med min pappa utan min mamma och min bror. Det var också så här typisk upplevelse, så att då tänker jag kanske borde göra mer sånt med Freja eller med så här, kanske någon weekendresa.
Ja, alltså det är också skönt när det inte längre handlar om en själv bara. Ja. Ens egna liv och egna upplevelser, utan att man liksom, man har ju någon annan som man ansvarar för också.
Ja,
och då jag tycker också det är lite lättare då att hitta på någonting.
Ja. Ja, du var ju också så här, att nu när vi ska till Paris, att vi så här, ska vi åka till Versailles, det verkar jobbigt. Och sen var så här,
det är så en bussresa ut, det är mäckigt. Men nu så är det ju liksom inget snack om det.
Ja, ja. Så att, nej, men så att det är väl...
För barnens skull.
Ja, precis.
Ja.
Ja, men bra. Jag tänkte bara kort, en minut reklam. Egentligen reklam och tack som vanligt, säga tack till våra Patreon-community. Som gör de här avsnitten möjligt. Och vår Patreon-community, det är liksom till för dig som vill liksom som hjälpa oss, bidra till oss så att vi kan fortsätta göra de här avsnitten, särskilt nu när det är lite tuffare ekonomiska tider. Och naturligtvis vill vi ge tillbaka, så att där finns ju, jag tror det finns 47 extra poddavsnitt som man kan lyssna på. Vi har bokklubb, vi har aktivitet, nu kommer vi ha en seminarie om bostadsmarknaden. Jag tror vi kommer försöka bjuda in någon, prata om räntor, prata om el. Ja, men lite så här, sånt som inte kommer upp på den vanliga bloggen. Så det finns en länk i anslutning då, precis som vanligt, patreon.com/rikatillsammans. Så att liksom, tack till dig som sponsrar oss där, tack, och som gör detta möjligt. Bra. Så att jag tänker att vi fortsätter där vi slutade förra gången, och då var det ju liksom att en ganska vanlig invändning till det här med att dö med noll eller die with zero är så här, men barnen då?
Ja, att, men vi kom in på det att det är ganska fint att ha ett arv att ge bort, att man liksom har jobbat ihop någonting och sen så ger man bort det som man har jobbat ihop till, ja, men, nästa generation. Att, ja, det finns något fint med det. Medan här då i denna boken så är det inte så vad ska man säga?
Alltså nu bara hittar du på, Caroline.
Vadå?
Läs vad han skriver istället. Så här.
Hittar jag på?
Ja, jag
pratade om detta i förra avsnittet. Ja, okej. Okay. A real plan for dying with zero includes the kids, if you have kids. That way you've already separated out their money, which becomes untouchable for you. From your money, which is what you must spend down to zero.
Ja.
Ja, okej, okay, så man har en del till barnen och en del till sig själv.
Ja.
Ja, så att jag trodde de skulle få nothing.
Nej, men det var ju precis det. Så det var ju därför jag sa så att du bara hittar på.
Ja, det gjorde jag.
Ja, men tanken i det här är ju att ge pengar till barnen, men ge dem ett medvetet belopp. Och framförallt, som han resonerar ganska mycket i, för då tittar han på undersökningar, och säga så här, när ger man det när är den vanligaste åldern för att få ett arv? Nu är detta amerikanska siffror, men jag tror att man kan nog säga att de stämmer även för Sverige. Och du kan läsa vad han skriver där.
Mm. For any income group you look at, the age of inheritance receipt peaks at around 60. In other words, if you were betting on how old someone will be when they inherit money, assuming you know nothing else except that they stand to inherit, 60 is your best bet.
Ja, och det är egentligen inte så konstigt, eftersom det är en ganska vanlig skillnad mellan föräldrar och barn är typ 25 år, alltså typ en generation. Och medellivslängden i Västeuropa eller liksom ligger ju runt 85.
Mm.
Så att då är det inte så konstigt att om föräldrarna dör vid 85, som jag har satt det som slutdatum i mitt eget liv.
Yeah.
Så då kommer ju våra barn liksom ärva runt 60,
yeah,
60 års ålder. Om man inte gör någonting aktivt.
Mm.
Så att det är, jag skulle väl säga att det är ganska rimligt att man ärver även vid 60 års ålder. Men problemet då, som han skriver om och som jag håller med om, är att när man är 60 så är liksom värdet på pengarna är inte lika högt som om man får pengar när man är 26 eller 35. Och då har han också gjort liksom så här undersökningar och tittat på, okej, men när peakar liksom användningen och nyttan av pengar? Ja, men det är någonstans mellan 26 och 35, för då är man... som han skriver, the 26 to 35 age range combines the best of all these considerations, old enough to be trusted with money, yet young enough to fully enjoy its benefits. Och då är också resonemanget att ju tidigare fram till 25, desto bättre. Att liksom 30 är bättre än 40, men 40, yeah, är bättre än 50, och 50 är bättre än 60. Och så tänker väl jag kring oss själva också, att ett arv när vi är 60 känns...
När de är 60? Eller när vi...
Ja, nej, men om vi är 60.
Om vi skulle få pengar när vi är 60.
Om vi får ett arv. Så för varje år, alltså så här, vi hade haft mest nytta av ett arv när vi flyttade till huset.
Ja, liksom absolut. Pengarna hade haft mest att göra då.
Ja, medan kanske om jag skulle leka med tanke om jag ska få arv när jag är 60, ja, det är om 20 år. Och då räknar man, men då är huset kanske av, eller förhoppningsvis vårt hus avbetalt och sånt. Mm. Så att tanken här helt enkelt är att om du ändå ska ge bort pengar, eller har den här planen att dö med zero, att ge bort pengarna tidigare än man kanske hade tänkt. Utan att, och då behöver man inte heller säga, ja, men det blir mycket mer pengar om man är 60.
Ja. Ja, det blir det ju.
Ja. Ja, och det blir det säkert. Men å andra sidan så handlar det om vilket mål optimerar man för. Optimerar vi för det här målet att ha så mycket pengar som möjligt, eller optimerar vi för att ha så mycket glädje och så mycket nytta av pengarna som möjligt?
Mm.
Och detta, nu har jag bara skippat det, men han pratar ganska mycket om så med, kring välgörenhet också. Att när det gäller charities också ge pengarna så tidigt som möjligt.
Varför tänker han så?
Nej, för att då gör de mer nytta idag.
Idag men, än att man ska planera att de ska göra nytta om 20 år.
Ja, än att ge pengarna om 20
år. Och även om de är, summan är större då.
Ja, mm. Ja. Och, ja, sen var det, och sen var det också så här, någon amerikansk undersökning där man tittade på välgörenhetsorganisationer. Att de ändå så här fonderar typ 70% av sina pengar. Så att de
vad då fonderar?
Nej, men att säga att de har liksom 100 miljoner, så ger de bort 20 och sen 80 miljoner investerar man för att få avkastning för framtiden.
Precis. Ja, okej, okay, det är så. Mm.
Liksom. Bra. Och sen så när han pratar om detta som vi har varit inne på, kring just barn, att liksom vilka upplevelser vill du att barnen ska ha? Du kan läsa vad han skriver där.
Ja, yeah. I'm assuming that your goal in life is not to maximize your income and wealth, but to maximize your lifetime fulfillment, which comes from experiences and your lasting memories of those experiences. And just as you're trying to maximize your own fulfillment, you're trying to maximize your children's fulfillment too.
Mm. Mm. Ja, och sen du kan läsa även nästa.
The same holds for memories. Just as you're trying to form memories of times with your kids, it makes sense to want your kids to form memories of you. Both sets of memories will yield a memory dividend. One stream of dividends for you and one for your kids.
Ja, mm. Och sen kommer liksom en ganska så här fråga, så här, så, how do you want your kids to remember you?
Mm.
Och det är en ganska, ibland så brukar jag säga så här, att, ja, men att ibland så är frågan det svåra, att det liksom, jag tror till och med en kompis Charlie brukar säga så här, kvaliteten på ditt liv avgörs av kvaliteten på frågorna du ställer dig,
ja,
själv.
Ja, absolut. Men är detta en sån fråga då?
Ja, jag skulle väl påstå att detta är en sån här superviktig fråga. Hur vill du att dina kids, att dina barn ska minnas dig?
Jo, men också för att den kan mynna ut i så stora resultat.
Ja.
Om man tar dem på allvar.
Men vad tänker du kring den? Nu har vi ju en 11-åring.
Jag vill bara att de ska tycka att jag var snäll. Nej, och det, jo, men lite sant är det. Och de tycker ju att man är en schysst människa. Om man ägnar dem tid.
Alltså du, Freja hade ju fått en fråga häromdagen, så här, vad ska mamma göra annorlunda? Och då var hon så här, nej, mamma gör redan fantastiska grejer medan jag fixar pappa borde gå upp tidigare på morgonen.
Ja, jo, men ägna dem tid och lyssna på dem när de berättar saker och göra sånt som man tror att de gillar. Alltså man, om man lyssnar på dem så får man, vad heter det, ledtrådar.
Ja. Ja, men du är ju väldigt närvarande. Det måste
men jag jobbar jättemycket på det, Jan.
Ja. Men vad tänker du annars att det är så här? För jag tycker det är det enda jag kommer på, så här, ja, men typ weekendresor med Freja. Mm. Att det hade varit en ballgrej som vi kan göra. Nu pratar vi om att vi skulle åka till London i höst, men det blev det inte av.
Ja, vad tänker du med dem? Hur är den connected, kopplat till den här frågan? Hur vill du att dina barn ska komma ihåg dig?
Ja, men de kommer ju komma ihåg som jag kommer ihåg när jag var i Spanien.
Hur vill de att de ska komma ihåg dig?
Jag fattar inte.
Så jag tänker hur man kan liksom formulera frågan. Ja, men vem är var pappa?
Ja, men jag tänker så här. Att detta,
jag
är det
kände jag honom. Men jag honom. Vad gjorde vi tillsammans som gjorde att jag kände honom?
Fast jag tror att här bara utgår du från dig själv igen. Att du är ju väldigt mycket being och jag är väldigt mycket doing. Så min fråga
De hänger ihop.
Vadå då?
Alltså vem du är och vad du gör hänger ju ihop. Ju.
Ja, och jag har mycket lättare att göra grejer med våra barn.
Ja.
Ja, så att jag vill hur de ska komma ihåg. Ja, men de ska komma ihåg balla upplevelser.
Ja, okej.
Okay. Vi gjorde, ja, men vi var i Warszawa eller vi var i Paris eller vi var där. Sen kommer de nog inte komma ihåg att de...
Det är nog
de
är faktiskt en bra balans, för med mig är det så att vi sitter och kollar på YouTube-videos som man gör virkmasker och sånt. Och det är ju en lugn aktivitet om man säger så.
Ja.
Väldigt ja, förkovrande är det.
Ja, detta är kanske en sån här fråga att ställa i forumet faktiskt. Hur vill du att dina barn ska minnas dig?
Mm.
Så man kan... Du som lyssnar eller tittar får gärna kommentera.
Mm.
För jag tror så här, de kommer aldrig komma ihåg så här, du vet, pappa körde mig till alla träningar och hämtade mig och liksom...
Nej, det tror jag inte. Det är vardag.
Ja.
Men det är, du bara bita ihop att det är, de kommer inte komma ihåg det.
Ja. Och sen så säger han så här, that's just another way of asking, what kind of experience do you want them to have with you? Men jag vet inte, alltså ibland så kan jag tänka att jag får ju lätt att det är de här stora upplevelserna, att det är att resa till Paris.
Ja, men det är bra att du tar upp det, för jag hade tänkt att ta upp det. Att det är ju, behöver inte vara stora upplevelser, utan det kanske är så när man bara bakar tillsammans. Eller...
Ja, men för till exempel Freja brukar ju aldrig säga så här, när vi var på safari, som är typ så här det dyraste vi har gjort. Det har hon aldrig sagt så här, pappa det var coolt, vet, när jag såg elefanter och budde med lejonen och sånt. Utan hon blir ju så här, ja... paragliding eller...
Jo, men hon har också blivit äldre. Men det är, åldern spelar stor roll, tror jag. Men det är absolut så att det behöver inte vara de superstora upplevelserna. Och detta har vi varit inne på innan också, att det är inte det som... man behöver inte spara till de jättestora upplevelserna som man gör en gång om året eller en gång var tredje år.
Nej,
för då kan det vara så att det känns som att man inte har så mycket i sitt liv. Så mycket valuta för pengarna, utan också de små grejerna.
Ja, men forskning, vi har ju det i ett avsnitt. Liksom så här, om inte pengar gör dig lycklig, då spenderar du dem fel.
Mm.
Och då säger ju forskningen så här, hellre många små upplevelser. Alltså som vi gjorde när vi inte åkte på den där skidresan. Så sparar vi ju typ 50 000. Och så sa vi så här, men vi lägger en 1000-lapp i veckan istället. Mm. På någon extra aktivitet som vi gjorde under några veckor tills vi glömde bort det.
Ja, det gjorde vi.
Och då var vi ju så här på bio och vi var ute och käkade och gjorde massa grejer.
Mm.
Jag ska vara helt ärlig, jag tycker detta är klurigt. Jag tycker att detta är svårt.
Mm. Jag tycker inte det är så svårt faktiskt. Jag kan hålla den fanan i vår familj. Ska försöka.
Vadå?
Nej, men det här, vad är det för typ av upplevelser som de tycker är kul att göra tillsammans med oss?
Ja.
Hur kommer de att komma ihåg sin barndom? Liksom?
Ja. Ja. Ja, men bra.
Ja.
Det, jag tror att detta är en sån här typisk fråga till forumet liksom, att fundera på. Bra. Och liksom han säger varför denna frågan också är viktig är ju för att det är så himla lätt att trilla i den här fällan som jag trillar i, som vi var inne på förra veckan också, så att man jobbar för barnens skull. Du kan läsa här.
Mm. I am making a big deal about quantifying the value of experiences with your children because doing so forces you to pause and think about what's really best for your kids. Sometimes it is earning more money. And sometimes it is spending more time with them.
Ja.
Mm. So many people tell themselves that they are working for their kids. They just blindly assume that earning more money will benefit their kids. But until you stop to think about the numbers, you can't know whether sacrificing your time to earn more money will result in a net benefit for your children.
Ja. Och det är väl liksom detta som jag ibland tänker på, alltså så här, ja men nu jobbar jag, men det är för barnens skull. Då kommer de kunna flytta till en bostadsrätt, eller ja men det är för att vi ska kunna bo i det huset vi bor, eller för att vi ska kunna, de ska kunna promenera till skolan.
Mm.
Du bara tittar jättekonstigt.
Och så sitter de med sina skärmar någonstans i närheten. Nej, jag ska inte vara så. Jag sätter också barnen framför skärmarna ibland när jag behöver göra någonting och behöver liksom paralysera dem lite. Men, alltså det är någonting som säger mig att de ska inte vara där för mycket.
Ja. Ja, det, alltså som sagt, det är en klurig balans. Jag tycker detta är super...
Men man får, jag tror bara du får träna på det, Jan.
Ja. Ja, men vad ska man träna på då? Alltså det blir så jävla så här, det är som så här, ja, men jag är stressad. Ja, men var mindre stressad. Ja, men det är ett idiotsvar. Liksom.
Vad menar du nu? Att du är stressad och jobbar? Är det du tänker?
Nej, jag tänker att det är som att säga till någon. Jag säger att detta är klurigt.
Mm.
Och så säger jag så här, men bara träna. Ja, fast vad ska jag träna på? Alltså är du med? Det är som att säga till någon som är stressad, var mindre stressad. tänker jag så här. Det är ett idiotsvar. Liksom.
Men det är inte det jag säger till dig.
Nej, okej. Vad är det du säger då?
Jo, men om du nu vill komma åt det där att du jobbar och rättfärdigar det, att det är, men det är för barnen. Fundera över om det verkligen är för barnen då. Och om det nu är så och du känner att jag vill förändra det, då får du liksom lägga in i kalendern. Denna veckan ska vi göra det tillsammans och så får du hedra det. Det är att träna på det. För det är rätt vad det är, så behöver du kanske inte, kanske efter 2, 3, 4 år behöver du inte lägga in i kalendern längre, utan du kommer på själv tillräckligt många aktiviteter i top of mind liksom, för att själv komma på. Är det god nog träning för dig, Jan?
Ja, vi går vidare innan det
blir... Är det ett okej svar?
Nej, jag tycker inte det.
Men då får du ju säga det, Jan. Du kan ju inte bara sitta där och säga att vi går vidare.
Jo.
Du säger, nej men det funkar nog inte för mig.
Ja.
Ja?
Nej men jag tycker detta är knepigt. Och det är inte som att jag liksom sitter där medvetet, utan det blir ju liksom omedvetet. Liksom att okej, men för det är inte så, sluta jobba och lägg mer tid på barnen. Det är ju inte det som är svaret, utan det är ju en balans.
Ja, det är en balans, absolut.
Liksom, för att ja, vissa saker kommer då gagna dem, för att jag hade kunnat skita i jobba helt. Jag sen hade liksom...
Jo, ja, men det vet både du och jag att det är en balans, absolut.
Ja, och jag säger att det liksom, balansen är ju... Jag tycker balansen är klurig.
Mm. Okej, okay, men liksom, då förstår jag lite bättre.
Där. Bra. Men jag tänker vi går vidare. Och sen så handlar det ju om mycket, liksom hans tes är så här, men fatta medvetna beslut. Att många gånger så, och detta är jag väl skyldig till också ibland, att när man pratar så här inom ekonomi, så här, hur mycket ska man spara? Men spara 10% eller spara 20%. Men grejen är så också att det är väldigt olika, tänker jag, i olika perioder av livet. Alltså till exempel som vi säger ibland så här, ta hela CSN-lånet även om du inte behöver det, och så lägg undan pengarna till en kontantinsats till exempel för ett boende, eller maxa CSN-lånet. Det är väl ett ganska typiskt sånt här råd. Men sen tänker jag också så här, ja men efter den har jag läst boken, men tänk om det svaret borde vara istället så här, ja, men ta maximalt CSN-lån och åk på den där resan i 6 månader. Att det kanske kommer ge dig en högre livsupplevelse än att ha den här kontantinsatsen till boendet. Att när man är ung så har man ju ofta inget emot att dela lägenhet med någon. Medan man är inte lika, när man är 40 är det inte lika attraktivt, tänker jag. Mm. Så att jag tror att lite, verkligheten är nog mer komplex än vad vi många gånger vill göra det till. Och du kan ju läsa också vad han skriver.
Mm. Your salary will only go up. Your earning power will only go up. Levitt, vänta, vad står det nu? Levitt recalls.
Detta är precis.
Så bra uppläsning. Okay,
nej, men detta, så här, bakgrunden här är från Freakonomics. Han som skrev Freakonomics, den boken. Och så fick han ett tips. Han pratar med sin, liksom, jag tror också en annan professor då på det här universitetet som tog med fått Nobelpris.
Mm.
Ja. Så han blev tillsagd då, Levitt, han som skrev Freakonomics.
Ja, och det minns han, ja. Att din lön kommer bara gå upp, och också din
earning, du kan läsa på engelska.
Yeah, your salary will only go up, your earning power will only go up, Levitt recalls his older colleague telling him in almost a perfect echo of what Joe Farrell told me. And so you shouldn't be saving now, you should be borrowing. You should be living today in much the way that you'll be living in 10 or 15 years. And it's crazy to actually be scrimping and saving, which is what at least someone like me, who was brought up in middle-class family, was taught to do. Levitt says that this was one of the best pieces of financial advice he ever got.
Mm. Och sen skriver man också så här, the takeaway I realize is to strike the right balance between spending on the present and only what you value. Alltså så att det handlar inte om att spendera för spenderandets skull, and saving smartly for the future.
Mm.
Och jag tycker det är vi tillbaka på den här liksom balansen, att våga ifrågasätta, ha den här diskussionen. Okej, vilka upplevelser är det jag vill mina barn ska ha? Vad vill jag att de ska minnas av mig? Vad är det, vilka minnen är det jag vill skapa? Vilka minnen, vilka människor vill jag skapa de minnena med?
Mm.
Och kanske göra detta också. Medan för, så här, jag tror inte jag hade åkt elektrisk vattenbräda när jag är 60.
Jag hoppas det ändå alltså.
Ja, du vill ju inte ens åka.
Det är
skitjobbigt
att du säger så här, men då kommer jag inte vilja det. Och så tänker jag 60, alltså 60 är det nya 40 för helvete. Det är som att man liksom bara liksom tar ifrån sig själv framtida livsenergi. Alltså det stör mig jättemycket. Att man tror att man kommer att vara i en rullstol liksom.
Ja, men jag
fattar att det är poängen inte,
men jag tror inte Caroline, så här, alltså det är inte som att man kommer att sitta i en rullstol, men det är som vi är nu, så här, du och jag, om vi ska åka någonstans, vi kollar inte på att bo på ett vandrarhem.
Nej, inte eller, med barnen i alla fall.
Nej, exakt. Och varför inte det? Det skulle vi väl egentligen kunnat göra, men vi är för bekväma.
Ja, men så grejen är att jag kan göra det.
Bullshit. Men jag tror du lurar dig själv, Karin.
Nej, men kommer du ihåg när vi åkte till Italien där i Toscana och jag hade bokat någonting där? Och det var frugalt.
Ja, det var kass.
Ja, och du tyckte det var kass och jag hade kunnat vara kvar där bara jag hade fått vettig mat.
Ja, men det var så här, dålig mat, dåligt boende. Det var dåligt. Vi åkte därifrån.
Men det var du som ville åka därifrån. Alltså jag har inte så mycket problem med det, att det är liksom lite frugalt och att man måste liksom ut och utforska liksom och fråga sig runt lite och kolla så, men vad kan jag handla liksom?
Ja, fast det var ju inte så, Karin. Alltså det
jag
där
kanske
är,
lurar mig själv.
Det där är absolut, typ som så här, det var inte så farligt för barn liksom. Alltså man minns bara de bra grejerna. Nej, men jag tror, Karin, jag tror att detta, alltså min insikt från boken är, när jag applicerar på mitt eget liv, är inte att det blir så här, nej jag kanske inte kan, utan det blir så här, man väljer bort det.
Mm.
Och det är det jag menar, kan man åka av liksom elektrisk surfbräda när man är 60? Ja, det är säkert någon som kan, men som Caspian berättade, hans pappa nu hade åkt några jävla motocross eller så här, och sen knäckt eller brutit både ben och arm och
är
sånt.
Är han 60?
Ja, men typ.
Ja.
Och är med. Och det blir så här, det blir inte värt risken.
Nej.
Och då blir det liksom så här att det blir inte av. Samma sak som jag tror att liksom, jag menar, när vi var 25, ja, då var vi också på Liseberg och åkte alla karuseller. Kan vi åka alla karuseller idag på Liseberg? Ja, det kan vi. Gör vi det? Nej.
Nej. Okej, men varför ska du alltid ta sådana exempel som jag håller med om? Jävla typiskt dig. Okej, vi går vidare. Jag håller med dig, man väljer bort vissa grejer, Helix och sånt på Liseberg.
Ja, Nej, men, och jag tror att det handlar inte om att jag ska få rätt om någonting, utan jag tror att det handlar bara att jag har inte varit medveten om detta innan. Att det blir liksom så här, nej men, att jag vill inte göra det, och jag skulle inte automatiskt skylt på att jag är äldre, utan jag blir så här, nej jag pallar inte. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Och jag gör inte, jag ställer mig inte nästa fråga så här, varför pallar jag inte? För att komma fram till så här efter ett par gånger, nej, för att jag är äldre, för att jag är bekväm, för att jag inte tycker att det är värt risken, för att jag inte tycker att det är värt kicken. Men eftersom jag inte tycker att det är värt kicken att åka Helix, så blir det ju inget minne. Som så här, kommer du när vi åkte Flumrider när vi var på Liseberg och blev helt blöta? Tänker jag. Och det är väl därför jag tänker också nu, som att ja, men med barnen, ja, men låt dem få göra det som inte är liksom så här livsfar. Låt dem få göra det, för det är de grejerna de kommer minnas.
Ja, okej. Okay. Lev inte ditt liv på autopilot, för det är i alla fall rubriken här. Ska liksom...
Ja. Detta är roligt, nu kommer alltså detta, nu liksom ligger vi lite före här,
yeah,
i vår diskussion.
Okay.
Men du kan läsa vad han skriver där.
As you get older.
Ja.
As you get older, your health declines and your interests gradually narrow, just as your sex drive diminishes. Your creativity usually declines too, and when you're extremely old and frail, no matter what your level of interest is, just about all you can do is sit and eat tapioca pudding. At that point, money is useless to you because all you need or want is to lie in bed and watch Jeopardy. This was my conclusion. The utility or usefulness of money declines with age. Mm.
Mm.
Det är hårda ord.
Så, Vadå? Nej, det är klart att man kan ha sex som 70-åring. Ja, det är klart att man kan ha, men man kanske inte är lika intresserad av det som när man var 20.
Nej.
Tänker jag. Så att se det som att okej, men när värdet eller nyttan, så ska man väl säga, nyttan med pengar minskar med åldern. Han fortsätter att förklara resonemanget.
Think of it this way. Given the same amount of money each year, let's say $100,000, you will be able to extract a lot more enjoyment out of that money at some points in your life than at others. The utility of money changes over time, and it does so in a fairly predictable way. Starting sometime in your 20s, your health very subtly starts to decline, causing a corresponding decline in your ability to enjoy money.
Mm. Jag vet inte, vi tror inte vi behöver säga någonting mer om det. Det är väl det vi har pratat om, tänker jag. Nej, och sen så ritar han upp detta då i en graf. Så du som liksom, det är bara att lyssna på detta om du vill. Detta är inte någon superviktig graf. Kan kolla i slidesen eller i bildspelet till där. Det finns också en länk i beskrivningen. Men då är det liksom på x-axeln så har man åldern då 20 till 75 med liksom femårsintervaller. Och sen så har man då att okej, när man är 20 så har jag inte så mycket pengar. Och så ökar pengarna tills jag är liksom 65 i en ökande kurva. Men min hälsa är väl liksom bra fram tills jag är typ 45 och sen börjar den minska. Och så är det då att vid vissa aktiviteter, till exempel åka skidor, är en aktivitet som kräver ganska mycket hälsa. Mm. Medan liksom titta på Jeopardy kräver inte lika mycket hälsa.
Precis.
Kommer vi bli sådana som kollar på Jeopardy?
Det kan vi inte veta.
Ja, vi får se.
Då kommer vi ju gilla det. Så då är det ingen tragik.
Ja, precis. Och, då kommer, och det är det som är så tragiskt. Att nu kan vi skratta åt det så här, Jeopardy. Och sen när vi är så här 75 så kommer vi vara så här, ja, har du sett den senaste kommissarie Mors på SVT Play?
Eller? Jo, men alltså grejen är att då kommer man gilla det. Så det finns inget tragiskt i det. Utan då har man ju det som är kul i ens liv liksom.
Ja. Ja.
Och om man upplever då att det fan inte är kul att prata om kommissarie Morse,
ja,
då hoppas jag. Annars blir det tragiskt, då hoppas jag att vi gör något åt det.
Ja, jag åker till Schweiz och
kollar på kommissarie Morse där istället.
Jag tänkte så här, bara ta livet av sig. Mm. Och detta är väl liksom, han återkommer också flera gånger i boken till den här fabeln. Om myran och gräshoppan. Kommer du ihåg den fabeln?
Nej, jag kommer inte ihåg den.
Ja, men det är så här att på sommaren så går myrorna och så samlar de blad och de jobbar och svettas och så här. Och sen så är gräshoppan bredvid och spelar sin fiol och så liksom, kom och dansa med mig och liksom njut av livet. Solen skiner, vädret är fantastiskt. Och så får han med sig några av de här myrorna som börjar spela och dansa och sen kommer myrdrottningen. Och så skäller hon på dem liksom att ni kan inte hålla på här, för att vad ska hända sen i vinter när liksom det inte är någon sol och det inte är någon mat. Så att de här myrorna samlar då de här bladen in i trädet och sen kommer vintern som sagt och gräshoppan svälter och liksom försöker knacka på hos myrorna för att få komma in som har samlat all mat. Ja, och så liksom kontentan är väl liksom att du ska spara för framtiden och du kan inte bara sjunga och dansa och vara bekymmerslös.
Nej, men det är verkligen en sån där svart eller vitt saga.
Ja. Vilket jag tycker är lite humor, för att de bjuder ändå in den här gräshoppan och ger den mat och sen ger de gräshoppan fjol så att den kan spela.
Så att de har kul i vintern.
Ja, så de kan dansa och lite liksom,
få driva tiden.
Ja. Så att jag fattar ju poängen, men en poäng som jag tänker man kan dra från den här fabeln istället blir så här, ja men där finns en tid för att spara och det finns en tid för att dansa och njuta. Så att man ser att just det här kanske sparandet och spenderandet, ja de ligger på extremerna. Men det är lika fel att bara spara och inte spendera, lika fel som det är bara spendera och inte spara något. Och som han skriver också, the optimal balance between saving and spending is not obvious at all. if you spent decades dutifully saving and investing your money, it can be hard to stop, assuming you are even aware that you should stop.
Mm.
Vilket jag tror att för många som lyssnar och tittar på det här, som för mig, det är mycket mer naturligt att spara och investera och lägga undan för en regnig dag än att ja, men spela och dansa.
Mm.
Och tänka så här, ja men det löser sig.
Ja. Mm.
Och det var så roligt, för nu ser jag, nu, i och med att jag har liksom börjat fokusera på detta, så nu häromdagen så när jag satt och jobbade så hade jag på SWAT, den här Netflix-serien.
Det är en
järndöd-serie. Nej, men så amerikanska poliser i Los Angeles. Och så är det då den ena polisen har en brussa som är så typisk. Ja, men du vet, så han har inget jobb.
Sjunger och dansar.
Ja, och sjunger och dansar. Och så beskriver han det så här. Det är som surfad, vet, man måste vänta när vågen kommer. Och vågen kommer att komma. Och du vet, och då rider man vågen. Och
jag sa, säger han det? Han, ja, som är sån oansvarig?
Ja.
Mm-hmm.
Och du vet, liksom för att han hade inget jobb och sånt. Och så var jag så här, men så kan man ju inte resonera på att vågen kommer. Tänk om den inte kommer. Du vet, så här direkt började min hjärna där. Så här, nej, men...
Ja, men så går jag också igång. Ja, den kommer inte av sig själv i alla fall.
Ja, och ändå finns det människor vars liv uppenbarligen funkar ganska väl genom att säga så här, nej men jag väntar och ser vad som dyker upp i mitt liv och tar möjligheten när det kommer. Och deras liv verkar ju funka också.
Mm.
Liksom. Och han då, Bill Perkins, han illustrerar detta i en så kallad, liksom i tre trianglar kan man säga. Och han säger så att utmaningen som vi har i livet är ju då att managera de här tre resurserna, alltså pengar, tid och hälsa. Vissa brukar ibland prata om det som pengar, tid och energi, som att energi är ju en form av hälsa, energi att göra. Och väldigt liksom naturligt blir detta egentligen, är ju att säga, ja, men när du är ung, när du är 20-30, då har du mycket hälsa, du har mycket energi, du har mycket tid, men du har inte särskilt mycket pengar. Liksom. Sen kommer man upp i 30-60 års åldern, då är det väl liksom något så här, du har inte särskilt mycket pengar, kanske du har inte så mycket tid, du har inte så mycket hälsa. Eller liksom,
frågan
det är mer
är man
balanserat.
Har balans där mellan, ja, alltihop? Att man,
ja,
har.
Det är mer balanserat, du har ju mer pengar när du är 20, men å andra sidan så kanske du inte har lika mycket tid, för att det handlar mycket om så här, rodda familj och karriär och så här, och hälsan är väl sämre när man var 20. Och sen när man är 60 plus så har man ofta mycket pengar, mycket tid, men å andra sidan har man inte energin eller har man inte hälsan.
Mm.
Så att det handlar om liksom så här, prioritera de här då, att okej, men jag kanske inte behöver ha lika mycket pengar när jag är 60. Bättre att utnyttja dem nu när jag är 30 till 36.
Så jag tycker ju det är uppenbart att om man nu har så mycket tid när man är runt 60, då ska man ju gå på gymmet.
Alltså?
Ja, så ökar man sin hälsa. Hur svårt kan det vara? Ja. Alltså jag kämpar ju med när jag ska gå på gymmet nu. När ska jag hinna det?
Ja.
Om jag nu bara hade haft mer tid, det är fantastiskt att jag kommer ha mer tid när jag är 60, då kan jag gå på gymmet då.
Ja, ja, men du vet så här, du kommer inte behöva hämta på dagis. Och...
Nej, men grejen är, det är ändå liksom, jag vill ändå poängtera att det är viktigt att man kan ju jobba på sin hälsa ganska mycket.
Ja, absolut. Alltså,
om man nu har
också
så mycket tid och pengar när man är 60, så är det ju helt perfekt ju. Ja.
Alltså nu har ju inte vi gjort så mycket skillnad på liksom good health eller poor health. Alltså det finns ju olika mycket man kan göra i det där också.
Mm. Mm.
Bra. Nej, men det han skriver här är så här, because fulfillment requires reasonable amounts of all three, time, money, health. It's a good idea at every age to trade an abundance of one, such as money, to attain more of the other two, such as buying more health or buying more free time.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vad?
Ja, och det gör ju du. Du köper ju mer tid till exempel. Jag tänker på det när vi har barnvakt ibland.
Ja.
Då köper vi ju mer tid.
För att få upplevelser.
För att få upplevelser, ja.
Ja.
Och det har du ju pratat om i flera år och jag har förstått det, men jag har tänkt så här, jag har jättesvårt att själv ta in det i mitt liv.
Ja. Nej, men jag tänker på det som alltså växling, alltså resurser jag kan växla mellan.
Mm.
Att okej, men jag kan växla pengar mot tid. Alltså det är köpa barnvakt, köpa hemstädning, köpa hemleverans av grejer, då köper jag med tid. Pengar kan köpa mig hälsa, ja, jag kan köpa personlig tränare, jag kan köpa gymkort, jag kan jobba mindre så jag kan gå en timme på gymmet. Så pengar kan ju köpa hälsa på det sättet. Men det funkar ju andra hållet också. Vad gör man ju som 20-30-åring? Ja, då har man ju ganska mycket tid och då byter man ju det mot pengar. Så att jag tror att hela tiden man måste se att detta är egentligen tre resurser som är utbytbara. Alltså att jag kan växla de här mot varandra. Att växla tid mot hälsa är ju inget konstigt. Det är ju nästan enklast. Alltså,
ja, det är många som gör.
Ta en promenad. Ja. Eller,
eller jag tror du menar tvärtom. Att man växlar sin hälsa mot...
Hur växlar man hälsa mot tid?
Ja, nej, men det är väl när man sitter och jobbar istället för att gå på gymmet eller gå ut på promenad.
Ja. Ja, precis. Mm. Nej, men så att jag tror att poängen tror jag i denna delen liksom också som man kan ha med sig är så här, hur duktig är jag på att växla mellan de här tre, eller har jag slagsida, är det så att jag prioriterar någon högre än någon annan? Och där ska jag ju vara min, om jag går på autopilot, alltså att jag inte tänker eller reflekterar, då värderar jag ju pengar högst av de här tre. Medan när jag tänker efter så är det kanske så här, jag borde värdera hälsa högst. Men det gör jag ju inte. Hälsa, alltså så här, i ordning så värderar jag pengar, tid och hälsa. Tydlig prioritet.
Men har du inte olika tider för dem? Liksom? För jag kan ha en dag när tiden är det viktigaste och en annan dag när hälsan är det viktigaste. Så får jag typ någon någorlunda
veckan.
Liksom.
Nej, men så här, du värderar ju pengar lägst av de här tre.
Ja, men också för att jag inte behöver liksom hålla på så mycket och noja kring dem, tycker jag.
Alltså jag skulle säga så att du värderar by default, om jag nu bara hittar på, hälsa högst, tid sen och pengar minst.
Mm.
Eller hur?
Ja, fast det är ändå viktigt i mitt liv. Ja, men... Det kanske inte ser ut på samma sätt som du tror, men hade jag ju varit själv så och fått... Var helt själv och singel med hela hushållet och så hade det ju varit, då hade det ju kommit upp.
Ja, då hade pengar värderats.
Prioritering, absolut. Ja. För att jag kan inte ha det andra om jag inte har pengar.
Ja, precis. Mm. Och det är ju det jag menar, att många av oss värderar ju pengarna högst.
Mm.
Och särskilt i 30-60-årsåldern.
Mm.
Och min poäng här är så här, det kanske inte är det smartaste. För att liksom säga, ja men pengarna, du kommer få mer pengar över tid, särskilt återigen, som sagt, alltså där är ju typ 99% av Sveriges befolkning som inte lyssnar på vår podd. Och inte liksom, och bara det att du lyssnar på den här eller tittar på den här videon gör ju att du är sannolikt en av dem som kommer ha mycket pengar eller mer pengar när du är äldre än vad du kommer ha idag. Är med? För du har pengarintresset, annars hade du inte lyssnat på detta.
Mm.
Är du med? Och bara det gör ju att, okej, men eftersom pengarna då naturligt kommer, eftersom du lägger den här tiden på att lyssna på oss, då kanske inte pengarna borde vara det viktigaste att prioritera, utan det kanske är tiden eller hälsan. Och innan har jag sagt så här, ja men tiden är egentligen viktigare för att tiden kommer inte tillbaka. Men å andra sidan, det som denna boken har kastat ljus på är ju så att, nej men det är kanske hälsan. För vad är det för mening att ha tid om du inte har hälsa? Det lyckades jag ju med nu när jag var sjuk. Då hade jag ju liksom tid, massa av tid. Jag låg ju liksom i sängen i en vecka, men jag hade inte hälsan. Och det var ju liksom, jag läste inte ens någon bok under den perioden.
Men det är ju det där också, att liksom överföra de här resonemangen till sitt liv och göra rent konkret. För det som jag kan känna är att det är svårt med, jag måste ju gå till jobbet liksom.
Ja.
Så det har jag i alla fall, en fix tid.
Mm.
Men jag måste bara fatta vad problemet blir här nu.
Att man överprioriterar det.
Ja, det kan vara så att man jobbar utanför sin arbetstid också. Det är många som gör det faktiskt.
Ja, men alltså så här, i sin grundläggande fråga så kanske det är så här, nej, man kanske behöver inte jobba 100%. Nej. Då bara jobba 80%.
Så kan det vara, men då kanske jag inte gör de där karriärsprången som gör att jag kommer ha mer pengar sen. Alltså det kanske inte blir sant längre för mig att jag kommer ha mer pengar sen.
Nej, men det är därför man behöver ju räkna så här, när dör jag? Alltså det var det vi pratade om förra veckan. Att, och jag ska faktiskt försöka att vi ska ha en kurs om detta typ i höst.
Mm.
Så jag kan säga om jag skriver om det, någon kan göra kanske någon intresseanmälan eller något sånt. Men att planera, alltså så här, det är, jag ska inte säga det är enkelt att räkna ut hur mycket pengar man behöver i sitt liv. Men det är inte supersvårt.
Nej, och du har sagt någon gång också att det är mindre än man tror.
Ja, det är mycket mindre än man
men
tror.
Men om jag bara får dra den här linjen lite mer.
Alltså är det med, för att rädslan kommer är så här, jag vet inte hur mycket pengar jag behöver, därför samlar jag hellre på mig så att jag har mer än jag behöver.
Mm.
Men jag menar så att om vi räknar fram att du behöver 100 000 och så lägger man på 20%, okej, då har du 120 000, så du kommer dö med 20 000 mer än vad du behöver. Ja, då, när du då har passerat 200 000, då är det ju ingen mening att du jobbar mer.
Nej, men det är bra att man kan räkna ut det så. Men ja. Det är ju, fan jag hatar detta, Jan. Det blir liksom så himla, det är så många kvinnor som kanske går ner i tid och det är inte så många män som gör det, och sen så gör de karriär och har massa pengar och så dör man, eller så är man kvinnorna 70 och har mycket sämre pension liksom. Förstår du vad jag menar? Alltså att man har fan inte ens pengarna.
Jo, precis, men då har man ju inte räknat hur mycket pengar man behöver.
Och det kan vi göra, det kan vi absolut göra.
Ja, och bokens syfte eller avsnittens syfte är ju inte så här, gå och dö och liksom se vad det blir.
Nej.
Liksom utan slösa upp det sista året. Nej, alltså tricket här, så som jag tolkar det i alla fall, och det är det som inspirerade mig, för att vi har ju den här privatekonomi-appen Spirekta som jag har utvecklat i ett par år, som är så här bokföringsverktyg. Och sen nu så håller jag ju på att liksom så här, okej, men hur kan vi räkna fram hur mycket pengar jag faktiskt behöver? Vad är de viktigaste nyckeltalen? Och då tänker jag så här...
Nuläge eller liksom...
Nej, men
längre
nu
fram
som eller... jag är... Nej, men innan så har jag, när jag jobbat med finansiella rådgivare, så har man gjort en så här plan fram tills du är 100. Och så inser jag också, det är också dessutom onödigt. Så här, sannolikhet att jag lever tills jag är 100 är under 10%, konstaterade vi i förra avsnittet. Känns väl jävligt dumt att göra en plan för någonting som inte kommer att hända med 95% sannolikhet.
Men är inte det lite psykologi från dem? Om vi bara får ta en parentes här nu. För då låter det som att döden kommer aldrig att komma.
Vadå?
Jo, men för de finansiella rådgivarna, att det är, man får en skön känsla. Man får en skön känsla, man sitter där med dem, alltså 100, det är, ja, alltså jag kommer ju aldrig att dö.
Ja, precis.
Kanske någon gång långt fram.
Ja, och då tänker jag så här, om man nu istället gör den här modellen på att man är 85, ja men då vet jag alltså så här krasst, och man, alltså i stora drag är ju matematiken så här, jag är 41 år. Jag vet, säg att jag kommer gå i pension när jag är 65. Okej, vad kommer jag ha för ungefärlig lön fram till jag är 65? Hur mycket kommer jag spara på månad? Hur mycket kommer att avsättas till min PPM? Och sen har man ju minpension.se som visar så här mycket pengar kommer du ha mellan 65 och 70, 70 och 75 och sen livsvarigt. Ja, och sen så är vi 85. Ja, men då är det ju bara att göra den där räkneövningen. Okej, hur mycket behöver jag spara i förhållande till de utgifterna jag tror jag kommer ha? Och det tänker jag liksom så här, att det är ju en matteövning. Och den matteövningen tror jag att, liksom att min plan är, vet du vad, jag hade egentligen tänkt prata om detta senare i höst, men jag lägger ett formulär för en intresseanmälan,
ja,
för någon som vill gå liksom en sån här, för jag tror det krävs en, två dagar att räkna på detta, och tänker att då gör man det under en helg eller under några kvällar liksom, så ser vi. Bra, ska vi gå vidare?
Ja.
Ja, det är roligt. Nu kommer vi in precis på just det. Hälsa är viktigare än pengar. Ska du läsa?
Nothing has a greater effect on your ability to enjoy experiences at any age than your health. In fact, health is actually a lot more valuable than money, because no amount of money can ever make up for very poor health. Whereas people in good health but with little money can still have many wonderful experiences.
Jag tyckte detta var så fint.
Ja, ja. Ändå, visst, liksom alltså, man kan ju orka cykla över stan och vara med om någonting. Men man gör ju inte det om man har poor health eller dålig hälsa.
Liksom. Alltså, vad roligt, du tänker så här, cykla över hela stan. Men jag tänkte så här, när man var student. Alltså jag har ju jättemånga minnen från när vi var studenter. Mm. Alltså det är så här, man var i Stadsparken på första april. Eller
första maj var det
första,
väl?
Ja, nej, 30 april.
30 april, ja.
Ja. Och då hade man ju inte särskilt mycket pengar. Men man gjorde ju massa av grejer. Så att det finns ju väldigt många aktiviteter som man kan göra. Träffa kompisar, spela spel.
Jo, men om man har god hälsa menar jag, så är det ju större sannolikhet att man gör det också då.
Jo, precis.
Ut och rör på sig, ja, precis. Och träffa människor.
Precis, men jag menar att man behöver inte ha pengarna.
Nej, man behöver absolut inte ha pengarna.
Medan det är liksom ha pengar men ha dålig hälsa ger dig, tror jag, liksom inte lika stort möjlighetsutrymme. Som att ha bra hälsa och inga pengar.
Och vet du vad jag tror? Att om man har dålig hälsa så är det jävligt svårt liksom att fixa det med bara pengar. Alltså klart man kan skaffa sig gymkort och bra mat och en PT och sådär. Men det kan ändå vara så att det inte hjälper alltid.
Ja.
Eller att det tar lång tid och sådär. Ja, det suger att vara vid dålig hälsa.
Ja.
Ja. Okej.
Okay. Bra. Där du kan läsa nästa.
Our simulations show that even a small permanent reduction in health at some point in a person's life amounts to a large reduction in the person's lifetime fulfillment score.
Ja, jag fattar det. Alltså, en liten, vad?
Ja, det är jättejobbigt att säga detta, att en liten...
En liten permanent liksom minskning i hälsa.
Ja, att lite. Man har typ en kronisk sjukdom
till
eller
exempel.
Kronisk värk eller någonting sånt där.
Ja. Till exempel, du har dåligt knä eller du har tinnitus eller du har liksom, kan inte röra ont i ryggen. Eller, det var ju någon som sa det så här, att det var något trick, jag vet inte om det var John Kerry eller Joe Biden eller någon sån här, som var så här, men hur minns du vad folk heter? Och han var så här, träffar jag en man som är över 60, bara fråga hur ryggen är. Så kommer han tro att ni är kompisar. Liksom, för alla tydligare har problem med, alla män över 65 har problem med ryggen. Jag vet inte. I don't know. Det var en sidu.
Och då tänker jag alltid så, jag ska inte bli en sån som har problem med ryggen.
Ja.
Hur som helst.
Ja, så han skriver några rekommendationer. Ja.
Ska vi ta den första här?
Ja.
Think about your current physical health. What life experiences can you have now that you might not be able to have later?
Det är typiskt också en sån bra fråga. Är det något som dyker upp för dig? För mig är det typiskt sådana här, ja men vi ska åka den här elektriska
Radin-brädan. Ja, jag började fundera på om vi ska hänga med nu. Alltså det kan ju vara... Ja, men du pratade ju med mig innan vi startade avsnittet. Har du tänkt ut några sådana där grejer som du vill göra? Och det finns ju någon sån där som jag, att jag vill vandra själv till exempel. Det vi kommer ju kanske inte, jag vet inte om jag kommer att göra det när jag är 65 liksom.
Ja.
Vara ute och vandra själv på Skåne.
Ja, men det är så här, vi har pratat om Inka.
Så bryter man benet och ligger någonstans i skogen, jag vet.
Alltså det finns mobiltelefon och sådana här GPS.
Ja, det finns det. Det är sant, satellittelefon och sånt kan man ha där uppe på fjället. Ja,
det finns ju sådana här typ GPS med sån knapp. Ja, men jag tänker så här också, vi har pratat om Inkaleden eller åka skid. Alltså vi gillade ju åka skid, nu har vi inte åkt skid på flera år.
Det har varit covid emellan.
Ja.
Vad tänker du mer då?
Nej, jag vet inte.
Andra experiences.
Ja. Men det är en bra fråga att ta med sig. What life experience can you have now that you might not have, not be able to have later?
Mm.
Bra, ska du fortsätta läsa hans rekommendationer? Mm.
Think of one way in which you can invest your time or your money to improve your health and thereby improve all of your future life experiences.
Mm. Där tycker jag ändå vi har varit ganska duktiga. Så vi har gått den här 16 weeks of hell och liksom kommit igång med träning etc. Mm. Ja.
Så nästa då?
Ja.
Learn about how to improve your eating habits to improve your health. Of the many books on this subject, the one I know well and always recommend is To Eat to Live by Joel Fuhrman, medical doctor.
Har du läst den?
Nej.
Har du hört talas om den?
Nej.
Okej. Okay.
Jag har ändå bläddrat jättemycket på Storytels såna här hälsoböcker och dissat många av dem. Ja, men okej, vi kollar upp den. Eat to Live.
Ja.
Av Joel Fuhrman.
Ja.
Mm. Do more of the physical activities that you already enjoy, such as dancing or hiking, that will also improve your enjoyment of future experiences.
Ja.
Ja.
Är inte det så här super egentligen? Så
här. Ja. Gör redan det som du tycker om.
Ja, och som dessutom, du ger dig minne idag och ger dig dessutom bättre hälsa i framtiden.
Det är en sån double...
whammy.
Ja.
Ja.
Double plus. If your ability to enjoy experiences is more constrained by time than by your money or by your health, think of one or two ways you can spend some money now to free up more of your time.
Ja.
Kan vi bara ta den på svenska? Om du,
ja, men om du känner att du inte har tid,
ja,
liksom snarare än att du inte har hälsa eller pengar, så fundera på hur kan du spendera pengar för att få mer tid?
Mm.
Alltså hur, återigen den här växlingen.
Ja,
det skulle
precis,
jag
ja.
Väl egentligen säga så här, rekommendationen. Att min rekommendation skulle vara så att men börja se de här tre resurserna som utbytbara. Att du kan växla mellan tid och hälsa. Du kan växla mellan tid och pengar eller pengar och tid. Att man börjar liksom titta, okej. Okay, och börja titta, hur prioriterar jag de här när jag går på min autopilot utan att tänka? Och hur vill jag prioritera dem?
Mm.
Är det så verkligen att pengarna ska vara så här? För mig är det så här, typ det är pengar, 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 sen kommer ingenting, sen kommer tid och sen kommer hälsa. Ja, men det är väl lite
men vad
så.
Kommer jag då?
Va? Nej, men skämt åsido, om jag ska svara ärligt på den frågan, vad kommer du? Ja, men du kommer ju där precis som med barnen. Ja, men du vet så här, ja, men jag jobbar så att du ska och vi ska kunna ha det livet vi vill ha, och då blir ju pengarna viktiga. Så, men så tänker jag ju på autopilot. Sen var ju ni borta och hälsade på en av dina kompisar och sov över en stuga. Då var jag ju själv hemma. Och då var det ganska misärigt, ska jag säga då, att ligga där och gosa med en 500-lapp i sängen. Vilket jag inte gjorde. Men att,
du är katten i alla fall.
Ja, jag hade katten hemma. Men det var ju inte alls lika roligt. Så när det kom till kritan så var det ändå ganska liksom... viktigt att ha er hemma.
Mm.
Ja. Bra. Jag tänker den sista delen här som han avslutar, jag tror det är två delar. Då säger han så här, think of your life as distinct seasons. Alltså att tänka på sitt liv i olika delar. Ska du läsa?
This entire book is predicated on the hard, cold truth that we will all die. And as we age, our health will gradually decline. But there's another less obvious truth about dying that has important implications for how you should live your life. We all die a multitude of deaths throughout our lives.
Mm. Detta tyckte jag också var ett ganska spännande resonemang. Så han säger så här, att vi pratar ju om det här att jag, liksom, jag kommer att dö någon gång i framtiden när jag är 85, om 51% av mitt liv. Men vi har även massa små dödsfall längs livet. Nej, men att olika faser tar slut.
Ja.
Liksom. Och till exempel...
Vad kan det vara för faser då?
Nej, men det kan vara till exempel så här, studentlivet.
Ja,
det var ju en väldigt tydlig fas som dog. Liksom. När vi flyttade från Lund eller flyttade från korridoren. Ja, sen hade vi en fas där vi var dinkies. Liksom så här, double income, no kids.
Mm.
Det var en fas. Med barnen är det, också,
det är också en fas nu, ja.
Ja, och jag skulle säga...
När du flyttar hemifrån så är det en liten död, kanske.
Ja, absolut. Jag har ingen erfarenhet av än. Men där är ju definitivt liksom så här, till exempel, vi hade ridskolefasen med Freja. Det var mycket ridning och det var mycket hästar och sånt. Och sen ville hon inte mer hästar och då tog den fasen slut. Jag har haft liksom min period och jag jobbade mycket i styrelser.
Mm.
Det var en fas.
Mm.
Så att jag tror att vi har en del såna här faser som tar slut. Och andra, nu har vi levt tillsammans sedan 2003. Men jag skulle säga så här, i relationer finns det säkert så här, när jag var gift med den personen eller jag bodde med den.
Ja, och i relationen finns det ju också faser. Ju.
Ja. Så att, och han pekar på ett problem med det här.
Yeah.
Och du kan läsa vad han skriver.
Yeah. The problem of confronting overly delayed gratification and the resulting regret doesn't occur just once at the end of one's life. Kan vi bara säga?
Jag läser nästa mening så kan jag förklara.
Rather, it can occur at every period during your life. From the bookworm teenager who missed out on all the fun of high school by making too many sacrifices for the sake of a supposedly brighter future, to the middle-aged dad who repeatedly skipped irreplaceable experiences with his own teens by constantly hustling for one job promotion after another.
Mm. Så då säger han så här, att ibland så skjuter vi upp vissa upplevelser. Vi säger så här, delayed gratification, uppskjuten belöning.
Mm.
Ja, men jag åker inte till Thailand nu, jag gör det där sen. Mm. Liksom så här, som vi till och med ibland säger, ja men skillnaden är så här, vill du åka till Thailand en gång nu eller vill du om 10 år kunna åka till Thailand varje år resten av livet? Alltså det är så alltid visst, det låter, marshmallow-testet och allting. Men då säger han så här, ja, fast om du till exempel är den här pappan som jagar karriär eller som liksom är där ute och tjänar pengar som jag ska skriva under på. Ja, men om jag hela tiden gör det där, då kanske sen den där luckan där jag kunde hänga med Freja att till exempel åka Radinbrädan som vi ska åka nu på söndag, den passerar.
Ja, fönstret stängs.
Fönstret stängs.
Mm.
Och då blir det ju liksom som att jag har liksom missat den där. Att för jag sa så här, men jag gör det sen. Jag ska resa mycket med Freja sen. Eller så här, ja men sen kommer det ju komma till för hon inte kommer vilja resa med mig.
Ja.
Och då blir det fönstret stängt. Och då är liksom... Det blir på samma sätt att jag kan komma, den här ångern behöver liksom inte komma i slutet av livet. Utan den ångern kan för mig komma om 5 år.
Mm.
Du vet, om jag inte har tagit de här nu och gjort de här resorna med Freja till exempel.
Mm.
Eller,
absolut.
Så att tänka på att det är till och med inte bara så att jag har döden i slutet, men jag har att vissa perioder kommer att ta slut.
Har du varit med om sådana ångertillfällen?
Jag vet inte om det, ja, alltså absolut. Så som vi pratade om förra veckan, som när jag inte åkte på den där backpacken. Jag har ju aldrig backpackat.
Ja, precis. Ja. Så att det är ju en jobbig känsla, är det inte det? Jag tycker det. Jag vill ju aldrig vara med om de här små dödarna. Så att jag försöker ju alltid så gott jag kan fundera över så. Nu har vi barnen nu. Nu ska vi titta på Stranger Things tillsammans. Nu ska vi virka.
Ja.
Jag har ju min bok jag vill skriva, men det är inte den som kommer skrivas just nu.
Ja.
För nu är det annat.
Ja.
Och det är också smärtsamt liksom, att förstå att det är nu.
Vad tänker du?
Jo, men för att om jag skriver min bok nu,
ja,
själv uppfyller mig, då kommer jag kommer ju veta så att jag la inte den tiden på mina barn.
Mm.
Och det, vissa skulle ju invända sig så det är inte antingen eller så. Och för mig är det lite åt det hållet. Jag kan skriva lite grann, men inte så fullt koncentrerat.
Mm.
Och... För jag vill inte vara med om den ångern som kommer sen när barnen är vuxna och inte har tid för oss längre. För att vi har inte det bandet, skapades aldrig riktigt när de var små.
Mm.
Så skyll dig själv, du har din bok. Men alltså, det hade blivit sådana konversationer i min hjärna. Du har ju din bok i alla fall. Och det hade inte varit värt någonting liksom.
Ja. Nej, och så för mig kan det vara låt säga, ja men då har du de pengarna på kontot. Och då kan vara så här, ja men då kan du ändå ge dem pengarna så att de kan flytta till en bostadsrätt.
Ja.
Fast de kanske hellre hade hängt med mig än fått pengar till en bostadsrätt. Ja.
Ja, absolut. Att det är att man tillsammans sen löser det där med bostadsrätten på något vis. För man är ju ett team, det har man lärt sig sedan många år
tillbaka. Ja, sen tänker jag andra sådana här distinct seasons. Jag tänker att nu pratar vi mycket barn eftersom det är det som är så aktuellt i vårt liv.
Ja, visst.
Men jag tänker att detta är ju till exempel med kompisar. Mm. Att man har haft vissa kompisar, man har hittat på grejer, du vet, man hängde alltid på kvällarna och, eller vi åkte till McDonald's på natten, vi hade koll på vilka ställen som var öppna efter midnatt.
Och, ja, det är du och Magnus,
Ja.
Precis, ja.
Ja, den fasen är ju också död.
Ja,
liksom.
Precis.
Så att jag tror, och det var ju roliga minnen så här i efterhand, liksom, när vi alltid hängde på McDonald's på Heleneholm. Liksom. Och när vi hade bil så vi kunde ta oss med bil dit. Liksom. Ja, så att, nej, men, jag tror att det kan vara lite smärtsamt, men jag tror också att det är ganska bra att tänka på det. Så, okay, men vad är det för faser? Att livet och, går igenom de här naturliga faserna.
Och det behöver inte vara så sorgligt ändå. Alltså, det ser inte ut som du gråter nu, att vissa faser är över. Även om du har goda minnen så är det så, ja men den man accepterar att vissa faser är över.
Ja.
Och det behöver inte vara sorgligt ens.
Nej.
Utan det var fint.
Ja, för det kommer en ny fas. Och det är därför han pratar.
Ska komma
nej,
nu,
och det är därför han pratar. Jag gillar ju också på engelskan uttryck distinct seasons. Att man säger det, ja men det är som vår.
Ja.
Ja, det var vinter, nu kommer liksom vår.
Mm.
Och det är ju här, de här time bucket som vi kom in på förra gången lite handlar om.
Ja.
Att göra liksom sin tidslinje och sen så sätta till exempel, okej, men nu är jag 40. Ja, men då sätter vi liksom ett intervall 40 till 45 eller 40 till 50. Och sen 50 till 60, 60 till 70 eller ja, vilken upplösning man nu vill ha på dem. Och sen att försöka liksom sätta in liksom så här, vilka aktiviteter vill jag ha?
Mm.
Och då försöker han också göra skillnad. Liksom att vissa kallar ju detta för en bucket list. Och han säger så här, nej, detta är distinkt skillnad mot en bucket list. För bucket list kommer ju också från den filmen med Jack Nicholson och Morgan Freeman.
Ja. Den heter bucket, inte The Bucket List.
Ja, på engelska heter den Bucket List, tror jag. Mm. Eller The List eller något sånt. Men en bucket list i den vanliga betydelsen är ju så här, saker att göra innan jag dör.
Mm.
Och då är det liksom någon så här, om jag ska överdriva en insikt, shit, jag är 75 år och jag kommer dö. Nu måste jag göra alla de sakerna jag inte har gjort. Hittills.
Som är på listan.
Ja. Mm. Medans här handlar det snarare om att vara proaktiv och att planera in vissa aktiviteter så här, när
kommer det, jag att vilja detta och orka det?
Ja.
Kommer det vara
och också dessutom lämpligt. Kanske flytta dem, då om vi säger att tidsskalan går från vänster till höger, så blir det också mer naturligt att vissa liksom så här, ja, återigen i brist på annat exempel, det blir mer skidåkning till vänster än vad det blir skidåkning till höger. Liksom, när jag är äldre.
Ja, alltså, till vänster är man yngre och till höger är man äldre. Så.
Ja, ja, precis.
Mm.
Liksom, och sen också planerat vissa saker. Men så här, vinresa, det är kanske inte det vi behöver göra nu när vi är 40-45.
Nej.
Utan vinresa kanske funkar alldeles utmärkt 65-70.
Ja, och det, men du vet vad, alltså jag har en liten invändning där. För man har ju typ inget smaksinne kvar då. Så jävla typiskt, va?
Hälsa, är det sant?
Ja, det blir sämre med åldern, ja. Ju fler jävla coronaförkylningar man har haft. Förlåt mig att jag svär, men så är det.
Ja, men det är i alla fall...
Jo, men du har en poäng, absolut.
Ja, så detta tror jag också kan vara rätt kul. Alltså, det är ganska många kul övningar. Man ska kunna, jag ska verkligen så här... försöka starta trådar till följd av de här avsnitten. För jag har en note to self, liksom.
Mm.
Ja, bra. Så när han skriver då rekommendationer här, ska du läsa?
Mm. If time bucketing your whole life feels a bit overwhelming, just do the exercise with 3 time buckets covering the next 30 years. Vad står det?
No, you
can always add more to your list. Just do it long before you age and health become a real factor. If you have children, think about your own version of the Heffalump movie. What one experience do you want to have more of with them if in the next year or two before that phase of their life and your love of their life and your life is over.
Han har
vad är det för Heffalump? Jag är helt så jag stannade kvar.
Nej, men han pratar om han har ett exempel i boken om Heffalump. Jag vet inte vad det är. Heffaklumpen eller något. någon barnfilm som han älskade och hans barn älskade, och de tittade alltid på detta tillsammans, och de satt i soffan och liksom åt godis och tittade på det där. Och sen en dag, sa han, så kom det en dag då ingen ville sitta med mig i soffan och titta på Heffaklump-filmen längre, för att den fasen hade dött i deras barns liv. Yeah. Och då var han så här, okej, men fundera då på tidigare, liksom så här, vad är det du vill göra innan den fasen är över?
Att man är medveten om att den kommer gå över, och det är nu som det är nu, ja.
Ja.
Ja, men det är Heffaklumpen i pu.
Är det så?
Ja, det är nog, jag tror det.
Ja. Mm. Bra. Sista tipset som jag har tagit från hans bok, som så här modell kan man säga, är ju att han tänker också så här, att räkna ut när din förmögenhet kommer att pika, liksom, och använd det i tid istället för belopp.
Mm.
Och grejen är så här, många av oss gör ju detta redan idag. Alltså vi tänker inte så här, jag ska gå i pension och uppnå 3 miljoner i sparkapital, utan vi tänker så här, jag ska gå i pension när jag är 65, och sen får det vara lite vad det beloppet det blir. På samma sätt när man räknar här, så tror jag att försöka räkna ut, okej, när når jag toppen? För att fördelen, liksom att tänka i datum, är ju så här, att vi lägger inte bara till det datumet. Medan om jag säger så här, ja men jag ska ha 2 miljoner, så är det lätt att tänka när man har 2 miljoner, jag ska ha 2,5 eller 3, för mitt liv kommer bli bättre om jag har 2,5 miljoner eller 3 miljoner.
Mm.
Medan vi tänker inte så att mitt liv kommer bli bättre om jag går i pension när jag är 70 än när jag är 65. Då ser vi det som en ganska tydlig försämring. Så att hans tips är liksom så här, att fundera mycket i datum istället för belopp, att när man kommer till den här piken.
Yeah.
Och du kan läsa det här första stycket bara.
Mm. To understand why you should think in terms of a date, not a number, you need to recall that enjoying experiences requires a combination of money, free time and health. You need all three. Money alone is never enough. And for most people, accumulating more money takes time.
Mm. Ja, du kan fortsätta läsa.
So by working more years to build up more savings than you actually need, you are getting more of something, money, but you are losing even more of something, at least as valuable, free time and health. Here's the bottom line. More money doesn't equal more experience points.
Ja, så att bara att du har mer pengar kommer inte ge dig mer livsminnen eller mer livsupplevelser, kanske till och med mindre.
Mm.
Liksom.
Most people forget those costs of acquiring more money, so they focus mainly on the gains. So for example, $2.5 million does buy you a better quality of life than $2 million, all other things being equal, but all other things are usually not equal.
Ja, för det tar längre tid till exempel. Mm. Så att detta är också ett sånt viktigt resonemang, att tänka så här, nej, mer pengar är inte nödvändigtvis bättre. Mm. Så att, ska du ta det sist också? Ska vi runda
That's av? Because for every additional day you spend working, you sacrifice an equivalent amount of free time. And during that time your health gradually declines too. If you wait 5 years to stop saving, your overall health declines by 5 years, closing the window on certain experiences altogether.
Mm. Makes sense.
Ja, det låter vettigt.
Ja. Mm. Bra. Så att liksom, så poängen som han säger då kring detta är ju då att, jag kan läsa då. What does all this mean? It means that unless you're an exception, you ought to start spending your wealth down much earlier than what is traditionally recommended. If you wait until you're 65 or 62 to dip into your nest egg, you will almost certainly end up with working longer than necessary for your money you will never get to spend. What a sad thought to slave away at a job and never get the gold.
Mm.
Liksom. Så poängen här är liksom att de flesta bör börja använda sitt sparande mycket tidigare. Och han säger att börjar du använda ditt sparande, ditt nästeg, först när du är 62 eller 65, så är sannolikheten stor att du kommer dö med mer pengar på kontot. Mm. Vilket vi har sett stöds av andra undersökningar. Liksom. Och då blir det ju liksom som här, att ja, men du har ju jobbat och du har inte liksom fått guldet.
Och här, kan man säga så att detta, är det en viss grupp som detta gäller, eller gäller detta alla på olika plan? Liksom? För jag tänker att vissa har ju kanske inte så mycket att spendera, så mycket pengar.
Nej, men
de har inte mycket tid heller. Liksom.
Jag tror att naturligtvis finns det människor som är jätteduktiga på att leva i dagen, liksom för dagen samla erfarenheter, samla upplevelser, som hade mått bra av så här, men du vet vad, spara lite extra.
Mm.
Sen finns det, men de tror jag inte är de som lyssnar på detta avsnittet, utan om jag skulle liksom säga jag har en chansning, så de som lyssnar på detta eller tittar på denna videon ligger ju mer i skalan där vi är, att risken är högre eller sannolikheten är större att man sparar för mycket än att man sparar för lite. Och sannolikheten är förmodligen större att man inte unnar sig eller uppgör alla de här upplevelserna och att man kommer dö med pengar på kontot. Så att därför har jag inget problem med att ha en bias, alltså en lutning eller en slagsida i det här avsnittet mot att spara mindre, spendera mer. För att jag vet att detta är inte något som går på SVT ut till ett tvärsnitt av den svenska befolkningen. Detta går till ett tvärsnitt av människor som är ansvariga i sin ekonomi, som har tagit många ekonomiska rätt beslut, som inte riskerar att hamna i lyxfällan. Och då blir detta ett sätt, hoppas jag, att ge tips, eller hur detta kan göra mitt liv rikare, som inte handlar om att spara mer pengar, utan så att lite om jag ska vara krass, detta är väl ett sånt här avsnitt, ge mig inte vad jag vill ha utan ge mig vad jag behöver. Att det var väl liksom få som kanske började lyssna på detta avsnitt och tänkte så här, gud, jag behöver spendera mer. Utan man lyssnar på detta för att man skulle få tips om man sparar bättre.
Yeah.
Medan jag tror så här att om jag kan bidra till, eller om vi kan bidra till att skifta synen lite på att tänk om målet inte är att maxa pengarna, utan tänk om målet är att maxa ett rikt liv.
Mm.
Ja, då kanske det handlar om upplevelser snarare än en pengar på kontot.
Mm. Ja, men bra.
Bra. Snyggt, jag tänkte vi skulle avrunda. Är det någon sista kommentar du har? Jag tänker vi kommer sluta boken här nu. Det finns inte, han pratar lite mer sen också. Så här, men ta risker när de inte kostar så mycket. Alltså när du är ung till exempel.
Men det har vi
flytta,
också pratat om.
Flytta till en egen, flytta till ett annat land eller flytta till en annan ort. Mm. Eller liksom. Ja.
Men jag tänker att du och jag, vi kanske behöver sätta oss och titta på de där bucket,
definitivt,
ska man säga, faserna, de här decennierna som kommer och vad vi vill uppleva.
Ja.
För att jag kan nog vara lite rädd att vissa saker inte kommer hända.
Ja, absolut.
För att jag inte är en sån som tar tag i mina drömmar alltid.
Ja, nej men absolut. Och sen också fundera på så här, okay, vad vill vi att våra barn ska få upplevelser med oss?
Mm.
Vilket är en sån här svår fråga. Jag
tycker inte den är så svår.
Nej, såklart.
Vi tar det tillsammans sen.
Ja. Mm. Ja, men snyggt. Men då tänker jag avsluta återigen. Tack till dig som hänger i vår community. Patreon.com/rikatillsammans. Tack till dig som har tittat. Tack till dig som har lyssnat. Och så tänker jag att det ska bli jättekul att se om vi kan få någon diskussion kring de här frågorna i forumet. För att detta tror jag är typiskt också där man kan sno från varandra. Att det inte är så... jag får inte titta vad du har skrivit, utan tvärtom. Ser du något som du tycker låter spännande, sno det. Dela gärna med dig av det som du har gjort bra, som har funkat för dig och din familj. För att det kan vara självklart för dig, och som, sen är det sådana som jag som sitter och liksom kämpar med att du tycker att detta är svårt. Grymt! Så att tack så mycket, och så ses vi i forumet.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.